Hej och välkommen till Kurirs podcast Så mår jag bra. Där jag, Anna Flodberg, intervjuar intressanta personer som lever och andas hälsa och där vi går på djupet om vad som får oss att må riktigt bra. Och med mig här i studion idag har jag Sara Nomberg. Hon är hudvårdsexpert och näringsfysiolog. Redan som 19-åring så startade hon sitt eget ekologiska hudvårdsmärke Organics by Sara, som idag även finns i fler länder än i Sverige. Sara är en flitigt anlitad föreläsare inom ekologisk hudvård och är också Kurirs hudvårdsexpert. Idag kommer ni få lära känna henne lite mer på djupet, men det blir också såklart en hel del hud- och hårsnack. Välkommen hit, Sara.
Tack, Anna. Så roligt att vara här, tycker jag.
Tycker jag också. Ja. Hur mår du idag?
Jo, men jag mår bra, tack. Solen skiner, fåglarna kvittrar, det känns som att våren har kommit, så det blir man ju väldigt glad av. Jag blir i alla fall
väldigt glad. Är det din favoritårstid, våren?
Jag älskar våren. Vi har ju hund, så liksom jag promenerar ju väldigt mycket ute. Mm. Och då får man ju se alla de här skiftningarna i säsonger. Och när det liksom så här går mot våren och man verkligen känner att man kan byta kläder och liksom klä av alla de här olika lagren som man har på sig, då blir jag riktigt glad.
Jag håller med dig helt och fullt. Och man känner att man har liksom hela sommaren framför sig.
Ja.
Och det är en härlig känsla. Man ser allting slå ut och ja, man får klä sig lite tunnare.
Exakt.
Den här podden sponsras av Betty You och deras exklusiva produkt Hair. Ett kosttillskott som innehåller hela 13 ämnen som på olika sätt hjälper ditt hår att vara friskt och starkt. I Hair hittar du bland annat biotin, selen och zink som bidrar till att bibehålla normalt hår och koppar som bidrar till hårets normala pigmentering, det vill säga färg. Utöver det så innehåller produkten näringsextrakt från bambu och MSM. Bambu är naturligt rik på kisel som finns naturligt i kroppen där det behövs för uppbyggnaden av kollagen och bindväv. Och MSM är en organisk svavelförening som även den är en beståndsdel i kollagenet. Så du kan förvänta dig att ditt hår ska få massor av näring och öka förutsättningarna för ett friskt och hälsosamt hår. Produkten har också en nöjd kundgaranti, vilket innebär att om du inte är nöjd med resultatet efter 6 månaders användning, ja, då får du pengarna tillbaka. Vill du veta mer om Hair så gå in på bettyyou.se. Då måste jag ju också fråga, vad får dig med att må bra? Vad gör du liksom för att må bra?
Ja, men jag skulle säga att rörelse är jätteviktigt. Jag känner mig väldigt så här, stagnerad, alltså så här att det verkligen står still om jag inte får röra mig. Och jag tror också att det är, jag har alltid varit en person som gillar att typ gå promenader eller vara ute liksom i naturen och så. Men när jag liksom, när vi skaffade hund, då var det ju på en helt annan nivå. Och jag är så glad faktiskt över att vi tog det steget. Vi kommer ju inte från hundfamiljer om man säger från början, men det var verkligen, det är någonting som jag mår väldigt bra av, att vara liksom ute, gå promenader, och då går man ändå många promenader per dag och går långa liksom och sådär. Så det skulle jag säga är väl det allra liksom största och viktigaste, att ha lite kanske den egen tiden också, få liksom slappna av och bara gå där med tankarna, eller något som jag älskar, att gå med ljudbok.
Jag
lyssnar på ljudböcker väldigt mycket och plöjer ju typ en bok i veckan som standard liksom, och har gjort det liksom i flera år. Så jag tycker att det är så trevligt. Men annars typ så här, så umgås vi mycket med familj, vänner, syskon, alltså sådär. Så mycket, mycket sånt gör jag för att må bra.
Och när du säger ni, är det...
Vem
är
jag
och
min sambo.
Du och din sambo, såklart.
Ja.
Turas ni om och gå ut med
Nej, alltså det är ju verkligen min grej. Alltså han kan gå på promenader, det kan han absolut göra. Men jag tror att startsträckan för honom, liksom, att komma över den tröskeln, är mycket större än vad det är för mig. Jag har typ egentligen inget problem med det. Jag tycker att det är trevligt, jag har inget problem med att gå upp på morgonen. Även om jag kan vara uppe sent på kvällen, så tycker jag att det är fint att gå upp på morgonen. Men han har ju lite svårare med det liksom.
Och det finns ju inget dåligt väder, eller hur?
Nej, exakt. Och jag tycker typ inte det. Alltså Nej. Jag har alla möjliga kläder och klär mig efter det. Så att det är liksom fine. Det är kanske inte superkul när det regnar i liksom motvind och så vidare. Men det är liksom, det är fint.
Allt har sin skärm, jag tycker ja. Det kan också vara mysigt när det öser.
Ja, ja, bara man inte blir blöt, nej. Alltså nedåt i lagren.
Man får klä sig bara. Hur började din morgon? Hur ser dina morgonrutiner?
Min morgonrutin ser ut sen kanske, ja, sen ett år tillbaka i alla fall skulle jag säga. Jag går ju upp relativt, inte så supertidigt, jag måste ju inte gå upp supertidigt för jag behöver inte vara en viss tid på jobbet eftersom jag driver eget. Så jag brukar gå upp, alltså om jag inte vaknat innan så står min klocka på 7.30. Men jag kanske vaknar innan också. Jag går ut med hunden då, Atlas, och så går vi en ganska kort promenad. Den kanske är på 20 minuter så den är inte jättelång. Sen helst om jag liksom känner att jag har tid, och det brukar jag ändå försöka få till några gånger i veckan, att jag gör min morgonyoga. Den är inte superlång heller, den är på 20 minuter. Jag har ett pass som jag har gjort själv liksom. Och så kör jag det och så äter jag frukost, och då brukar jag börja min morgon med benbuljong.
Aha.
Så det har jag druckit nu ganska länge, typ ett år. Jag började typ förra våren med det.
Gör du din egen då?
Nej, det gör jag inte. Jag köper och jag tycker att det funkar jättebra. Jag blandar det med varmt vatten, dricker det liksom. Och det som framförallt jag har upptäckt är att jag har ju en IBS-mage. Alltså min mage är ju problem, har alltid varit problem. Så för mig att inte börja med så tunga grejer på morgonen har jag upptäckt är väldigt bra. Och jag har också upptäckt att jag är ganska, så att säga, glukoskänslig. Så att inte äta liksom kolhydrater på morgonen, inte så mycket i alla fall, eller så att man äter en macka kanske, det är positivt för mig. Så att liksom ha ett ganska stabilt blodsocker det första jag gör på morgonen har verkligen varit ett vinnande koncept för mig. Och sen äter jag lunch. Alltså så, det blir min första fasta liksom, måltid. Eller så.
Jag bara tänker, hur upptäckte du att du hade IBS?
Alltså det är väl självdiagnostiserat. Ja. Eller det är det. Jag är ju näringsfysiolog. Så när jag pluggade till det, det var 2011 började jag med det. Och då insåg jag, alltså jag har ju alltid haft problem i min mage. Jag har haft jättemycket problem. När jag var liten så kunde jag äta frukost. Och när jag stod och borstade tänderna så stod jag dubbelvikt. För jag hade så ont. Och var tvungen att lägga mig en stund innan vi kunde åka till skolan. För att det gjorde så ont. Och det var liksom min standard. Så har jag haft det i hur många år som helst. Och jag var konstaterad laktosintolerant. Men typ upplevde att så här, ja absolut, jag kunde inte dricka ett glas mjölk. Då fick jag dunderont. Men det var liksom inte hela sanningen. Alltså jag fattade att det var någonting mer. Men jag tror att gluten var ingenting man pratade riktigt så mycket då. Eller ja, som sagt, läkarna...
Inte IBS heller.
Nej, och inte IBS. Alltså läkarna kollade ju aldrig efter något annat än laktos egentligen. Jag hade ju inga utslag, ingenting. Jag fick aldrig göra något med matallergitester, ingenting.
Oj.
Ja, men de gjorde ju sån här olika... Alltså de går ner med kamera och tittar och massa sånt. Men ja, de hittade någon bakterie någon gång. Alltså det var ingenting liksom.
Så du fick ingen hjälp?
Nej, jag fick egentligen ingen hjälp. Så när jag började på den här utbildningen, jag har ju alltid varit väldigt intresserad av liksom hälsa och ja, men hur man ska må bra liksom. Och när jag började så träffade jag en tjej där som heter Sara också. Och vi var väldigt lika, vi jobbade båda på hälsokost och det var verkligen så här, vi hittade varandra direkt. Och hon var jättemycket inne på liksom hela så här, LCHF-metoden som började väl bli ganska stort då. Eller började komma i alla fall. Och då liksom följde jag hakade på det och var så här, okej, men varför inte? Det kanske skulle kunna vara svaren på liksom min lösning på mitt problem. Och upptäckte att det typ var det. Alltså min mage blev så bra.
Wow, vad härligt.
Alltså, och då, jag körde det typ ett år, men tyckte ju såklart att det var ju lite jobbigt, för att jag gillar ju väldigt mycket som har, så att säga, kolhydrater i sig. Alltså jag åt ju jättemycket bönor och linser. Jag var inte vegetarian då, men jag åt typ vegetariskt. Och det var ju ganska jobbigt att köra LCHF då, för det går ju lite ut på att man äter liksom, alltså det proteinet kommer ifrån liksom animalier med ost och alltså allting och så här med kött och så. Så det vart liksom lite, jag tyckte att det vart lite krångligt och ville liksom börja introducera tillbaka alla baljväxter, och det funkar ju inte riktigt enligt den metoden. Men det jag fattade då var att när jag också introducerade bröd, att det var ett väldigt stort problem. Och det var då jag insåg att så här, shit, ja, men okej, gluten är ett stort problem för mig. Och och att liksom, för just det här med att jag var upplåst och hela IBS-problematiken försvann ju i princip då. Och mycket är ju kopplat till olika typer av kolhydrater, alltså då olika typer av sockerarter och sånt med IBS. Så att jag fattade liksom, och sen pluggade ju vi IBS, alltså vi pluggade ju FODMAP på alla de här grejerna. Så att,
och det var ju väldigt bra då, för många ja. Kan ju inte riktigt kanske veta vad det är som gör att de mår dåligt.
Nej,
att,
nej.
Och du hade ju, fick ju stenkoll på vad...
Exakt, och det var ju det vi pluggade. Vi bröt ju ner varenda, liksom, alla näringsämnen och alla, både liksom makro- och mikronutrienter i sin minsta beståndsdel. Det var ju det vi pluggade, så att det var ju verkligen ett bra tillfälle att börja liksom labba med sig själv, om man tänker så.
Och du pluggade till näringsfysiolog. Började du jobba med det också sen?
Egentligen inte. Jag skulle säga att jag har haft jättemycket nytta av den utbildningen. Det var ju en, eller det är så att säga en forskningsutbildning. Så vi labbade ju otroligt mycket, läste studier, skrev rapporter. Det var ju typ det hela utbildningen gick ut på. Och tanken var väl sen att man kanske börjar jobba på något livsmedelsföretag eller jobbar med policies kanske inom alltså någonting eller så här. Alltså det är väldigt mycket... Det finns ju absolut en marknad för det, men jag hade ju mitt bolag sen innan. Jag körde ju mitt bolag parallellt med studien. Den tiden var ju helt sjuk när jag tittat alltså tillbaka. Jag förstår inte alls hur jag orkade. Men jag hade ju mitt bolag och jag kunde ju gå upp så här. Jag hade fixat en lokal, för vi bodde i Tullinge i Riksten som var ett så här... typ som industriområde nästan kan man säga. Där var studentlägenhet. Och så där liksom hyrde jag en lokal som var 2 minuter från där vi bodde. Och då kunde jag gå upp på morgonen, gå dit, packa ordrar i typ 1-2 timmar. Åka till skolan, gå där till typ 5 på kvällen, komma tillbaka, packa ordrar eller göra någon typ produktion. Och sen gå hem, sova och gå upp och plugga.
Och, det och sen sova helt igen. Galet.
Ja, och så jobbade jag varje helg på hälsokost för att man behövde få in pengar och det kunde jag inte ta från mitt bolag då. Alltså det var helt hysteriskt.
Var det en hälsokostbutik du?
Ja, jag jobbade på Hälsokraft i Fältöversten.
Ja, vad kul.
Ja, det var jätteroligt. Jag älskade den tiden faktiskt.
Ja, det förstår jag. Jag tänkte på det att vi skulle komma till just när du startade ditt företag som 19-åring.
Mm.
Då är man ju... Verkligen inte särskilt Nej. Gammal. Du redan då visste att det var ekologisk.
Ja.
Hur då du ville syssla
ja.
Med.
Ja.
Hur upptäckte du, alltså hur fick du det här intresset för hudvård från början?
Ja, nej men jag hade, när jag började, när jag slutade skolan. Då var jag helt, jag visste att jag ville jobba med hälsa. Jag var jätteskönhetsintresserad. Så att jag skulle gå lite åt det hållet var ganska solklart. Men jag visste nog inte riktigt hur. Jag hade flera andra grejer som jag hade tänkt. Jag hade tänkt att jag ville bli läkare. Det släppte jag ju. Sen tänkte jag att jag skulle bli sjuksköterska och jag skulle bli barnmorska var det jag ville bli. Sen ville jag bli naprapat. Testade att gå, man kan gå sån här preparandkurs, testade att gå den kursen men gick inte ens klart den kursen för jag insåg så tidigt att så här, det här är inte alls för mig för att han, den här läraren sa lite så här, i förbifarten att ja, och sen ligger det ju en person där också, det måste vi också ta hänsyn till, typ. Han såg bara så här, muskler och du vet, så här, och jag bara Nej, men det här går inte för jag måste liksom ha något som ser liksom till helheten. Så jag hoppade av, det var ju bara som en sån här, tror jag, några helgkurser liksom.
Men det känns som alla bara... de här yrkena som du var intresserad av, handlade ju om att hjälpa.
Ja, absolut. Det har ju varit väldigt liksom tydligt för mig att det var det jag velat göra från allra första början. Och det var faktiskt en vän till familjen som föreslog den här utbildningen på Axelsson som jag sen då gick den här till ekologisk hudvårdsterapeut för att jag, och det var ju direkt efter gymnasiet som jag hoppade på den. Och ja, men det var bara, det var lite av en slump men det kändes som att det var meningen och jag älskade den utbildningen för den var ju verkligen holistiskt inriktad där man verkligen ser till hela människan men jag fick det här både liksom hälso att så här, det är en helhet med massa olika faktorer som påverkar hur en hud mår. Fick lära mig allt om huden, och jag, som sagt, jag kallar ju mig verkligen själv som, alltså, jag är ju verkligen en keminörd. Jag älskar ju sånt, har ju läst extra kemi, jag var ju liksom, det var ju, alltså, så det var ju det enda jag gjorde typ, även på gymnasiet då, för jag gick ju naturmedicin med extra kemi där, så det är ju liksom allt jag någonsin gjort, så att det passade mig väldigt bra att liksom kombinera de bitarna, och hud har jag alltid älskat, så att jag tyckte den utbildningen var helt fantastisk, och den öppnade verkligen upp en helt ny värld för mig när det gäller hud. Jag trodde ju, jag var ju, då använde jag bara så här vegansk, eller försökte använda vegansk, det var ju hudvård, det var ju väldigt svårt, fanns ju typ inte, naturlig hudvård fanns ju typ inte riktigt heller, för det här är 2000, ja, det är från 2007 typ då, sen började jag plugga det där 2009, men ja, det var ju jättesvårt att hitta, så att jag, och jag trodde ju som sagt att jag hade hittat liksom ganska rena grejer, men insåg jag att det var det ju inte när jag gick den kursen. Så att det öppnade verkligen upp en ny värld för mig.
Var det en ganska unik kurs eftersom inte man pratade så mycket om ekologisk hudvård?
Ja, men det skulle jag säga. Alltså, Lena Lociale som hade den taxens, hon är ju ändå en pionjär verkligen inom sitt område, och hade ju haft den här kursen jag vet inte hur många år. Så att absolut, de så att säga, tankarna och idéerna som hon hade och som hon spred vidare till oss, det var ju något väldigt nytt. För mig kändes det som att jag typ hittade hem lite. För att det var verkligen en kombination av de alla intressena jag hade haft, som kunde mynna ut i någonting otroligt fint. För att när kunderna ligger där på bädden så bara ger de sig hän liksom. Och man kan verkligen, man kommer dem verkligen in på djupet. Jag tycker att det är en väldigt fin, ett fint möte mellan liksom kunden och terapeuten, och att de verkligen ger en ett liksom fritt ansvar till att få läka dem. Och jag tycker det är så fint. Väldigt fint är det.
Vi kanske ska reda ut också för de som inte vet vad skillnaden är mellan ekologisk hudvård och konventionell.
Ja, absolut. Ja.
Lite, det här kort. Är,
lite kort, exakt. Nej, men jag brukar vilja dela in det i som tre delar. Så den konventionella eller den syntetiska är liksom den ena delen. Och det är det här vanliga som vi alla stöter på i de vanliga butikerna. Så. Sen, och med det kan man säga är baserat på ingredienser som antingen tillverkas i labb, eller naturliga ingredienser som görs om lite i labb också, kan ju räknas in där. Men de kommer ju framförallt från labb. Sen har vi det naturliga, och då är det naturliga ingredienser, det vill säga, ja, men kanske olivolja eller cheasmör eller något örtextrakt eller så. Det är alltså saker som man kan utvinna från naturen, som har vuxit i naturen eller som finns i naturen naturligt, som salter eller något sånt där. Och sen finns det ekologiska. Och det ekologiska är ju också såklart naturligt, det vill säga det kommer från naturen. Men då när människan odlar det, så ska man odla det utan besprutnings- och bekämpningsmedel, och då är det ekologiskt.
Det är intressant, för jag tror att det är väldigt många där ute som inte vet skillnad mellan naturlig och ekologisk.
Ja,
den, att det är samma sak.
Ja, kanske. Och i Sverige buntar man ihop det konceptet även väldigt mycket inom branschen. Eller jag skulle säga att branschen gör faktiskt ingen skillnad där. Så man pratar om naturlig och ekologisk hudvård. Och jag förstår varför, för att de flesta naturliga ekologiska skönhetshudvårdsmärkena, de använder ingredienser från båda de här kategorierna. Så att därför särskiljer man inte dem, utan buntar ihop dem till en och samma grej. Men det är ju faktiskt en stor skillnad, tycker jag. Och framförallt det man kanske pratar om och det man vill nå med den här ekologiska hudvården är ju att det ska vara, så att säga, så giftfritt som möjligt. Jag brukar säga det lite inom liksom situationstecken, för att det är ju gifter har vi ju överallt, men jag kan ju tycka att i en odling som människan ansvarar för kan vi ju vara medvetna nog att inte tillsätta mer gifter än vad som redan finns i världen, så att säga. Och det är ju den ekologiska då, för då har man ju inte de här gifterna när man odlar. Så för mig handlar det om att det är väldigt viktigt att välja det ekologiska framför det naturliga. Och också, jag tycker att det är positivt, den här transparensen som börjar komma mer och mer nu, där faktiskt varumärken liksom markerar ut med en liten asterisk vilka ingredienser som är ekologiska, för det är en skillnad. Och att liksom, ju mer man synliggör det, desto mer konsumenten också förstå att det är en skillnad.
Så och detta det är lyftas. Du verkligen expert på, för det gör du ju också i tidningen ja. Varje gång vi har test.
Exakt.
Så kollar du liksom och med dina expertögon.
Exakt, exakt.
Exakt vad alla olika ingredienser är.
För. Ja, mm. ja. Och sen är det ju så, vissa ingredienser är väldigt svåra att få 100% ekologiska, och då kanske man så att säga nöjer sig med naturligt, och det är helt fint. Jag tycker också att konsumenten ska ju själv få välja på vilken nivå man vill. Om du vill köpa syntetiskt, då gör du det. Det är helt okej. Vill du köpa lite mer liksom, naturligt eller ekologiskt och vill ha andra typer av riktlinjer som du vill gå efter, ja, men då kan du välja dem. Liksom. Så det handlar ju mer om att så här, upplysa så att konsumenter kan göra medvetna val, tycker jag.
Jag tänkte på när du släppte då dina produkter
ja.
när du var 19.
Ja.
Hur togs det emot?
Ja, det togs inte emot superbra. Eller så här, jag har alltid haft jättemycket stöd från min familj. De har alltid trott på mig väldigt mycket. Jag vet att till exempel ja, men så här, min mamma, när jag fyllde tror jag 20 eller vad det var, då hade jag väl typ nästan precis startat det. Då önskade jag mig inte grejer, utan jag önskade mig pengar så att jag skulle kunna köpa råvaror till produkter. Liksom. Så att jag var väldigt så här, jag har alltid haft jättebra stöd från familjen. De har alltid trott på mig väldigt mycket, även om som sagt vi kommer inte från någon företagarfamilj eller så alls. Men absolut en akademisk familj, så det är det ju. Men inte så där att vi har drivit företag i generationer liksom. Men det var många som var väldigt skeptiska till det jag pratade om. Det är i princip som jag har sagt nu, alltså skillnaden mellan naturligt och ekologiskt. För det är väl ändå det som man, det är många som brukar säga så, men man ska inte, eller det är dåligt att försöka sälja ekologisk hudvård genom att typ smutskasta det andra. Och det håller jag helt med om. Jag tycker inte alls man ska smutskasta andra för att höja upp sig själv. Däremot måste man ju ändå förklara skillnaden, för att varför ska man annars köpa någonting som typ är dubbelt så dyrt? För let's face it, det är ju typ så det är. Lite i alla fall. Och man måste ändå förstå skillnaden för att kunna göra det här medvetna valet. Annars fattar man ju inte varför. Alltså, hur ska jag kunna konkurrera med de så här superstora multimiljonsbolagen som har hur mycket studier som helst som tittar på procentandel, liksom ökad elasticitet i huden och jada jada. Det kommer jag aldrig kunna göra. Alltså, någonstans behöver jag ju få folk att förstå vad skillnaden är och varför jag har valt att göra det här. Och då måste man ändå lyfta liksom, ja, men, så här, det här är den konventionella hudvården, den innehåller det här är tvivelaktiga ämnen som kan påverka naturen negativt, som kan påverka hälsan negativt. Man kanske droppar lite olika ingredienser som man ser i studier har vissa effekter och så vidare. Och då, alltså folk skrattade. Alltså det var så här, nej men det tog inte, det var jättesvårt. Och jag kommer ihåg så i början, jag kanske fick en order i veckan och jag liksom hoppade av glädje för att så här, det var någon som trodde på det jag sa. Liksom.
Tror du att det hör ihop också med att man tidigare kanske inte riktigt förstod att huden tar upp?
Alltså ja och nej. Men jag tycker fortfarande inte att folk vill förstå.
Nej.
Så här, även om man pratar, även om det blir mer och mer känt, så tror jag att folk är ganska avtrubbade för att de orkar inte ta in liksom mer negativt, de orkar inte ta ansvar, de är lite så här, ja men vi har myndigheter, de ser väl till vårt bästa och jag vill ha min den här effekten i mitt ansikte och typ struntar i resten. Alltså jag tror att många så här inte orkar ta in det på samma sätt som hela miljörörelsen. Alltså det, jag tycker att det är samma sak, att man bara liksom inte vill ta in. Jag skulle säga att för när folk börjar ta in, då byter de.
Mm. Ja, precis.
Exakt. Det är typ så enkelt.
Ja.
Och att det är lite så här, när du har förstått kommer du aldrig gå tillbaka.
Nej, nej.
Skulle jag säga.
Så det handlar väl väldigt mycket om vad man är intresserad av och prioriterar.
Jag tror det, exakt. Ja. Vad man är intresserad av, vad man vill prioritera, vad man är liksom, vad man är villig att kompromissa. Man säger inte att alltså, naturlig ekologisk hudvård måste vara en kompromiss, men i vissa fall är det det. Alltså det finns en hel del effekter, typ, du kanske inte kan få en så lång lasting mascara. Och då måste du välja. Mm. Det är alltid en kompromiss liksom. Eller du kanske med solskydd till exempel. Hur vit kan du utstå att bli mot att ändå ha inte liksom alltså sätta på dig hormonstörande ämnen som finns i de vanliga solskydden. Alltså det är ju de här grejerna som du typ måste väga mot varandra. Och man hade ju önskat att det fanns en väg som var liksom så pass kommersiell så att det alltid funkar. Men det gör ju typ inte det. Och någonstans så kanske man, ja, som sagt, bara måste välja. Och det är helt fine, man gör det helt själv. Det finns inga pekpinnar liksom. Vad jag gör är rätt för mig och det du gör är rätt för dig liksom.
Jag älskar att du har det här otroliga engagemanget för ekologisk hudvård. Att du föreläser om det för stora organisationer och företag och verkligen liksom, du brinner för liksom.
Ja, jag tycker att det behöver komma fram fortfarande. Mm. Alltså nu har det ändå gått typ 13 år sedan jag startade mitt bolag, men fortfarande så pratar jag om typ exakt samma saker. Jag tycker att gehöret är mycket, mycket bättre, absolut. Det går inte att jämföra. Nu skrattar inte folk åt mig, det gör de inte. Men det är fortfarande många som är skeptiska eller som sagt bara inte orkar liksom, ta in det. Och det är fine, de behöver inte det. Det var liksom, jag skulle säga att jag kanske predikade för liksom döva öron i 2 år. Men sen kommer man till en punkt där man är så här, men om de inte vill höra, då behöver de inte. Jag kommer prata för de som vill lyssna istället. Så det är väl lite min mantra nu, liksom, att så här, om du inte känner att du vill, det är fine. Du behöver inte.
Nej.
Du är inte där.
Det är en bra inställning, tycker jag. Och även om det var så lite trögt i början då, när du lanserade dina produkter, så är det ju definitivt inte det idag.
Nej, det går verkligen framåt, absolut. Ja. Alltså det skulle jag säga. Sen är, man har ju alltid, och det har varit liksom både coronaår och fortfarande den här så att säga krigsdrabbade tiden med otroligt mycket problem med leveranser och råvara. Så det är ju liksom tuffa tider för hela branschen nu skulle jag säga. Men det går väldigt bra och vi är jätteglada över alla nya återförsäljare som vi får och alla nya personer som liksom hittar oss och sådär. Så att det går absolut bra nu, men det har varit tuffa år liksom. Det måste jag verkligen säga.
Där du säkert utvecklats jättemycket på
vägen. Ja, det har jag. Absolut.
För det känns som allt har ju gått liksom som tåget för dig just nu, men det var inte helt självklart att du skulle få uppleva allt det här som du har nu. Det hände någonting när du var liten som var riktigt fruktansvärt.
Ja, men precis. Så jag fick ju cancer i mitt öga, i mitt vänstra öga, när jag skulle väl fylla 2, tror jag. Och det var ju min familj som liksom hittade det här och pushade på att det skulle undersökas. Och det visade sig vara en liksom elakartad tumör som var tvungen att opereras bort. Och det var ju verkligen i sinom tid. Det hade ju inte hunnit sprida sig till typ hjärnan och så, som är ju liksom det närmsta. Och då hade det väl i princip varit kört, tror jag. Så att det var absolut så att jag kom undan, skulle jag säga, liksom med nöd och näppe. Och det var ju verkligen helt fantastiskt, för att det hade ju inte gått annars.
Hur upptäckte ni det? Eller dina föräldrar då antagligen?
Ja, men precis. Det var lite det här med, bland annat så var det att jag betedde väl mig som vanligt, så jag tror inte egentligen det var som att jag var påverkad, utan det var lite hur blixten reagerade mot ögat eller mot näthinnan så att säga. Så det reflekterades konstigt. Så det här med att man, förr i tiden fick man ju röda ögon när man fastnade på kameran.
På varannan bild.
Exakt. Men på det här ögat så blev det vitt. Och det såg ju ganska märkligt ut då. Så att det var egentligen det som var liksom startskottet till, och egentligen att man får ju med sjukvården pusha på ganska hårt för att liksom få hjälp, men de gav ju sig inte, och då visade det sig att till slut efter, jag vet inte hur mycket undersökningar, att det var det här, och att det var ju bara riktigt snabba tag och bara nu, det måste bort nu liksom.
Vilken mardröm.
Ja, så det var ju väldigt svårt. Jag var ju, då fanns ju bara jag, min syster fanns ju inte än då. Så det måste ju varit jag vet att det var otroligt svårt.
Minns
för mina
du
föräldrar.
Någonting från det?
Nej, jag minns faktiskt ingenting. Jag vart ju inte friskförklarad förrän jag var 8. Så jag har ju varit på väldigt mycket läkarbesök. Och det kommer jag ju ihåg. Jag kommer inte ihåg från kanske hur tidigt, men jag var väl några år liksom. Men vi åkte ju dit och kollade ögonen hela tiden och jag fick följa grejer och de studerade. Vilket var ju såklart fantastiskt att de höll så bra uppsikt att det inte skulle sprida sig och sådär. Och min syster fick ju också kolla, som kom sen då 15 månader senare. Så att det var ju verkligen, Det var ju tufft liksom.
Och det är ju var väl en ganska stor operation med att ta bort ögat som du fick göra.
Ja, det antar jag att det var. Ja, det måste det absolut varit.
Och då ersattes det med ett glasöga.
Ja, precis. Det är ju inte dem så att säga, utan det är ju liksom separat, så man blir ju som typ remitterad till. Och det finns ju flera olika så att säga privata instanser som gör såna här ersättningsögon. Jag tror vi provade olika saker. Först var det någon slags plastgrej. Det tyckte de inte var så himla bra, det såg inte så naturligt ut och så vidare. Och sen så, jag vet faktiskt inte hur de hittade det här företaget då som gör glasproteser. Och det är ju som ett glasblåseri typ när man kommer dit. Och jag fick ju byta då när jag var liten ofta, eftersom att man växer och då blir ju den här så att säga ögonhålan, får ju en annan storlek som man behöver liksom justera.
Ja, hur långt upp i åren fick du byta?
Alltså jag byter fortfarande.
Jaha.
Ja, efter lite, alltså när det har gått lite tid, för att det är ju ett material som, alltså visst att jag har ju tårkanaler kvar och sådär, den är lite försenad så att säga, men jag gråter typ lite senare där, men det är liksom, det funkar ju ändå så här med återfuktning och så, men den får liksom repor. Så att om jag typ är sjuk så upplever jag det allra, alltså jag upplever så här, nu börjar jag bli sjuk för att nu känns det typ i mitt öga.
Ja.
Så man känner ändå att det är något liksom, det är någonting där så att säga. Men annars känner jag ju inte av det. Men jag byter kanske vartannat år eller vart tredje år nu.
Och ni lyssnar ju här, ser ju inte Sara, men nej, jag kan ju inte se någon skillnad.
Nej, alltså det som är skillnaden, som jag skulle säga kanske den största skillnaden, det är att det inte följer med på samma sätt som ett vanligt öga, såklart, för det är ju inte ett riktigt öga. Men det kan ändå följa med lite grann. Så många uppfattar det ju kanske mer som att man skelar eller något sånt där. Men sen är det ju framförallt kanske storleken på pupillen som förändras beroende på ljusinsläppet i den miljön man är i. Så är man i ett väldigt mörkt rum, då vill de ju liksom, då vill jag släppa in mer ljus. Och då blir den väldigt stor. Medan min kan ju inte förändras i storlek. Så då blir ju det kanske en skillnad liksom, ja, som folk kanske tänker på eller reagerar på.
Ja, men för du är ju blind då på ena.
Ja, gud ja. Ja, det finns ju ingenting där. Så att
men sen har du ju... Du kommer ju inte ihåg hur det har varit.
Nej, jag har ju aldrig sett med två ögon. Vilket är, alltså, som jag har förstått det när folk att, så här, man har försökt förstå vad det egentligen innebär. Så tror jag att det innebär att jag ser i 2D jämfört med folk som ser i 3D.
Jaha.
Så det är liksom, det här med djup har jag ju ganska svårt med. Och då kan jag ju så här gå in i lite grejer och du vet, så här, det är svårt för mig att se avstånd liksom, på saker, speciellt om de är nära, för jag ser liksom inte riktigt djupet, utan jag får ju liksom basera det på hur jag ser andra saker i förhållande till det. Mm. Men som sagt, jag har ju vuxit upp med det och jag kör ju bil och liksom, alltså så, har ju bara lärt mig att leva med det.
Ja, det är som vanligt.
Liksom. Det är för mig det är som vanligt.
Ja.
Jag tror att det är värre om man upplever det senare i livet. Det tror jag kan vara väldigt svårt.
Men tror du att det har påverkat dig som person att du var med om allt detta traumatiska som det måste varit? Liksom?
Jo, men det tror jag. Jag tror att det har påverkat mig på många sätt. Såklart, såklart bara den här grejen med att jag har varit alltid liksom, så att säga, tillsagd när jag var liten att ta det väldigt försiktigt och liksom leka inte med pinnar. Vilket är ju så jätteförståeligt, för att typ, skulle jag få en pinne i ögat så är det enda jag har. Liksom. Så det var kanske lite sånt så här katastroftänk som jag kanske hade med mig lite mer. Men sen är jag en väldigt lugn person och jag vet inte om det har att göra med det eller någonting annat. Eller om jag bara var så när jag kom. Liksom. Men jag tror att jag ser kanske lite... Jag ser kanske lite världen på ett annat sätt. Jag har alltid varit väldigt liksom inkännande för... Alltså jag är väldigt empatisk och vill liksom hjälpa till. Jag har alltid haft det här liksom servicetänket och mår väldigt dåligt när folk liksom blir dåligt behandlade eller utsatta. Och sen så tror jag att... Det gör ju ganska mycket med liksom självbilden på något sätt. Jag vet att jag, nu kanske inte jag tänker, men jag vet att när jag var yngre så kunde jag verkligen tänka så här att det är viktigt att jag gör någonting stort och bra. Så att jag typ som förtjänar. Alltså så här, jag måste ta igen att jag fick en till chans. Mm. Eller så här att jag, det vet jag att jag tänkte mycket.
Att du känner
mycket.
En slags tacksamhet.
Ja, men kanske. Lite så. Att jag behövde...
Och ta vara på
ja,
liksom
ta vara
allt.
På det lite, exakt. Mm. Så att jag har ju aldrig varit liksom... Jag har ju aldrig varit den här busiga typen eller liksom, jag har ju skött mig om man säger så. Men jag tror att det har gjort mig väldigt disciplinerad. Så att jag har varit väldigt sådär, bestämt mig för vad jag vill och så har jag kört hårt
och kanske
för det.
Alla dessa sjukhusbesök har på något sätt fått dig då känna att jag vill hjälpa till.
Ja, men det tror jag verkligen. Jag började ju jobba på sjukhus redan när jag var, jag tror 14-15. Mm. Och jobbade ju där ändå ganska länge liksom. Och har alltid trivts i den miljön. För att jag har varit där mycket.
Jag tänker bara på allt du gör. Med både ditt egna hudvårdsmärke och du håller föreläsningar och du är lite överallt. Alltså, hur får du livet att gå ihop?
Ja, jag jobbar ju väldigt mycket. Det gör jag, absolut. Jag tror att det som jag alltid har prioriterat väldigt högt, det är att sova. Så oavsett hur mycket jag hade som den här helt sjuka perioden när jag liksom pluggade på heltid, hade extra jobb på helger, började också jobba på Axelsson som lärare sista halvåret. Mm. Och liksom hade mitt bolag. Alltså då, det var ju verkligen så här, jag behöver minst 8 timmar per natt. Och jag har typ hållit i det fortfarande. Alltså jag sover väldigt mycket. Jag har ju heller inget problem att sova. Så det är ju väldigt tacksam för. Oh. Folk har ju problem att sova när det snurrar i huvudet och sådär. Så om det händer någon gång för mig, då vet jag så här, oj, nu måste jag verkligen dra i bromsen. För nu snurrar det liksom.
Det blir tecken på det.
Ja, så då måste jag bara så här, nu får jag ta det lugnt. Men jag tror att jag har bara... alltid sovit mycket, så att återhämtning har varit något jag verkligen prioriterat. Jag tror typ att det är det som har gjort att det ändå har typ gått.
Hur men gör sen, du? Alltså, gör du någon speciell rutin innan du lägger dig?
Ja. Nej, jag är ju så bortskämd så att jag somnar ju ändå. Liksom.
Överallt?
Ja, på typ. Ja, så jag
tåget,
kan sova i tåget. Ja, överallt. Inga problem.
Avundsjuk
jag blir. Ja, så att när jag åkte till skolan då var jag så här, perfekt, en timme, sova, check. Oh. Alltså så här, nej men det, jag är fantastisk på det faktiskt. Så att det är faktiskt skönt. Men jag tror att det är väl det, men sen absolut så här, vi har ju såklart prioriterat bort saker. Alltså min sambo har ju också eget bolag, han jobbar ju också jävligt. Han jobbar ju mycket mer än vad jag gör. Men jag tror att så här, vi... Det hade nog inte funkat att vara med någon som liksom inte fattade det. För att vi har nog egentligen ett ganska konstigt liv. Alltså om man tittar kanske utåt sett ifrån. Vi jobbar väldigt mycket. Vi tycker att det ger oss väldigt mycket att göra det. Och sådär. Men sen den tiden som finns umgås vi typ med familj. Liksom.
Har ni familjen här i Stockholm?
Ja, ja, det har vi. Eller min syster bor nu mer i Göteborg. Men jag åker dit typ en gång i månaden ungefär. Och hänger med henne där. Hon kommer hit lite sådär. Men annars har vi liksom alla här så att, ja men vi umgås ju ändå typ varje helg och så. Så att det har vi.
Ja, ja, det är jättehärligt att vara nära sin familj. Och...
Ja. Ja, men jag tror att det, för oss är det väldigt viktigt liksom. Jag värdesätter ju det faktiskt högre än att vara med vänner eller sådär. Så även om jag har nära vänner som jag också såklart vill prioritera och så, men det är, familjen för mig är jätteviktig.
Mm. Mm. Ja. Det förstår jag. Nu ska vi faktiskt grotta ner oss lite mer i hud och hår, tänkte jag.
Ja.
Så här, nu när det börjar bli sommar.
Mm.
Och solen är ju fantastiskt härlig. Vi älskar ju den. Men den kan ju också vara väldigt förrädisk mot huden.
Ja.
Inte minst ja, hudcancer och att det är farligt liksom att bränna sig och så. Men det är... Nu tänkte vi fokusera mer på liksom, ja, för att hålla huden fräsch och inte åldras i förtid.
Exakt, exakt. Nej, men du är ju inne på något där verkligen. Huden blir ju, huden åldras ju i förtid utav de strålarna som vi får ifrån solen. Så när vi bestrålas av solen så liksom blir det en hel process i huden som kallas oxidativ stress. Och den processen är skapad av fria radikaler som liksom frisätts när de här strålarna kommer mot huden. Och då, man kan se de här fria radikalerna som små liksom krigare som bara vill komma och attackera alla celler runt omkring, hudceller, whatever, massa saker. Och det gör att när vi får de här attackerna, det blir som att det går någon som löper amok i kroppen. Liksom. Så kan man se oxidativ stress som ett tillstånd. Och det blir ju väldigt problematiskt. Och det är ju samma tillstånd som uppkommer till exempel utav rökning eller stress överlag kan ju också skapa så att säga också
luftföroreningar.
Luftföroreningar och alltså blått ljus pratar man ju om på samma sätt och sådär. Så att det här oxidativa stress tillståndet är absolut någonting som man vill stoppa eller minimera. Så oxidativ stress är inte, det är inte bara dåligt. Det är en process som vi är gjorda att klara av. Det skapas de här fria radikalerna bara när vi andas. Så det är en process som vi är kapabla att klara av. Men det blir den här mängden liksom, när vi kanske är i solen på ett annat sätt som vår kropp är skapt för. Det vill säga typ ligga och trycka i solen. Det är vi inte gjorda för.
Vad ska man göra då för att skydda?
Ja, så det man kan göra är ju självfallet att ha solskydd på sig. Det hjälper ju till, men solskyddet ökar ju egentligen bara hur många gånger längre eller hur mycket längre du kan vara i solen. Inte att du är i solen helt skyddad. Det är inte det det betyder.
Nej.
Så att man ska ändå, fast man har solskydd, verkligen sola med måtta. Så ligga och trycka skulle jag ju inte rekommendera faktiskt alls. Men att vara ute i solen är ju såklart, eller liksom vara ute är ju såklart bra. Men det bästa är ju egentligen skugga, eller skapa egen skugga med hjälp av kläder, solhatt, sådana saker. Och det finns ju olika. Det finns ju sådana här kläder som är jättetäckande såklart, och sen så finns det andra vanliga kläder som vi brukar använda som filtrerar mer eller mindre.
Och man kanske tror att det räcker att smörja in sig med den här SPF:en på morgonen när man gör sin hudvårdsrutin och sen är det bra.
Ja, men och det är ju verkligen inte så. Nej, man behöver ju återapplicera flera gånger per dag. Jag skulle säga att om du känner att du börjar svettas, då har den nästan försvunnit från kroppen. Så att det är, alltså man brukar ju, det är svårt, man ska egentligen inte kanske häva ur sig sån här hur ofta eller hur mycket eller sådär, men jag skulle säga så här, ja men varannan timme, har du inte gjort det då måste du ju. Och då pratar jag om du kanske är ute och promenerar, men om du ligger och steker kommer ju du behöva göra det alltså hela tiden egentligen. Och efter att ha badat ska du ju alltid göra det, så att det är ju, alltså är du på stranden ska du göra det många gånger per dag. Och det är också faktiskt, det var en, vad ska man säga, läsare eller vad man ska säga till mig som skrev på sociala medier det här med också att så här, det blir faktiskt en ekonomisk fråga. Just om man vill välja de här naturliga ekologiska solskydden, för att de är ju ganska dyra jämfört med de konventionella. Och då kanske man till och med tar mindre för att man tycker att det är för dyrt.
Exakt, man snålar. På halsen,
ja, och du ska absolut inte snåla, du ska smöra in hur rikligt som helst. Så att det där blir ju också ett problem. Jag tycker inte man ska se solskydd egentligen som så mycket skydd. Alltså de är ju ett skydd, men du ska inte se det som ditt skydd.
Nej,
utan du behöver skydda dig typ på andra sätt. Och sen är det ju antioxidanter som jag skulle säga är den absolut bästa lösningen på detta. Både efter och i liksom förebyggande syfte.
Är det krämer vi pratar om då eller är det att äta?
Det kan vara både och skulle jag säga. Du kan hjälpa till både från utsidan och från insidan. Och antioxidanter är till exempel vitamin E eller vitamin C. Jag brukar säga alla liksom färgglada grönsaker eller så. Ät det rikligt liksom.
Regnbågsfärger.
Ja, exakt. Så att det är ju verkligen, för de här, det som händer är att de här antioxidanterna kan binda upp de här fria radikalerna och skapa liksom en lugn molekyl istället för någon som bara vill löpa amok.
Starta morgonen med en smoothie kanske med massa blåbär och
exakt.
Och jordgubbar och
vad det mer. Exakt. Ja, men det tycker jag, absolut. Sen är väl jag har ju kommit in väldigt mycket på det här med att försöka balansera sitt blodsocker på morgonen. Så att jag tycker ju att det är bra att alltså försöka köra mer bär och mindre frukt. Det absolut tidigaste. För att annars får ju du en riktig blodsockerpeak om du kör mycket socker på morgonen.
Okej, så krämer som innehåller E-vitamin och C-vitamin är bra. och skyddar.
Och liksom sådana oljor som är, det finns ju många oljor som är naturligt rika på antioxidanter. Som typ karanja till exempel är en sån olja som är väldigt rik på det, eller morotsolja eller sådär.
Och ja, proppar i sig massa härliga bär.
Exakt, exakt.
Ja. Håret då, alltså håret slits ju också väldigt mycket på sommaren. Finns det liksom produkter som...
Det har ju börjat komma så här UV-skyddande produkter. I den ekologiska världen skulle jag säga att jag inte har kanske sett jättemycket sånt, om jag ska vara helt ärlig. Men det kan ju säkert finnas, det är bara jag som inte har så bra koll på det. Men egentligen så bör du ju, alltså det absolut bästa är om du kan liksom knyta någon liten chalett sådär på ditt hår. Om du vet med dig att du ska vara verkligen ute.
Det skyddar ju hårbotten också.
Och det skyddar hårbotten framförallt. För det är ju ett väldigt svårt ställe att bli, att smörja in sig på och sådär. Så att då är ju keps och sånt väldigt... Jag är en sån där som när jag är utomlands så går jag med min turistkeps hela tiden.
Jag går med min natt. Man knappt ser mig under hatten.
Exakt, exakt.
Ja, precis. Det är bra att gömma håret helt enkelt från solen.
Ja, men det är det. Och sen har vi ju alla olika inbyggda skydd också. Så att lite beroende på hur din pigmentering är. Alltså, om man tänker att du blir bränd väldigt mycket eller ofta, då har ju du en ganska så att säga dålig pigmentering utifrån solens sätt i alla fall. Och då har ju inte du så mycket bra skydd i dig. Alltså ditt pigment liksom skyddar dig inte supermycket. Men sen liksom, ju mörkare du blir, för det är ju det som händer, att liksom, huden vill skydda sig själv. Så att den kickar igång liksom, melaninproduktionen. Och det ger ju också ett visst skydd. Men det betyder ju inte att man är helt skyddad. Och det är många som tänker att de har så bra pigment. Det här är det ju många män framförallt. Men det är ju kvinnor också. Men det är mer män skulle jag säga som tänker att så här, men jag har så bra pigment, jag blir så brun. Så jag behöver ingen solskydd. Och så när ligger de ute och solar i några timmar och så är de... Hur? Alltså de är knallröda liksom. Man bara, ja men du behöver ju skydd. Alltså det går ju inte.
Nej.
Så att,
På tal om män då. Jag tycker att det är lite intressant att höra om, vad är skillnaden egentligen mellan alltså, hudvård för män och hudvård för kvinnor?
Ja, alltså det jag skulle säga så här till att börja med är att alltså, män har ju hudtyper precis på samma sätt som kvinnor. Och liksom hudtyp man är ju inte riktigt en hudtyp. Däremot har ju män kanske lite andra förutsättningar. Eller om man tittar hormonellt på män och kvinnor så går ju en mans hormoncykel liksom på dygnsrytm, medans en kvinnas går på månadsrytm. Liksom. Så att det är ju helt andra saker som kan påverka en kvinnas hud med typ alltså ökad sebumproduktion vid liksom ägglossning till exempel och så vidare. Sånt upplever ju inte mannen. Så att där kan liksom, de kan ju känna sig kanske lite oljigare på morgonen, men annars så skulle jag säga att det är relativt likt. Och du kan ha en man med väldigt torr, eksemirriterad hud. Och du kan ha en fet hud. Alltså du kan ju ha alla de här olika hudtyperna. Så generellt sett så skulle jag säga att man ska se en mans hudvård ungefär på samma sätt. Och man kan absolut se det på samma sätt som kvinnor, att man har de här olika hudtyperna och då ska välja hudvård baserat på det. Men sen är det klart att det finns andra saker som generellt sett en man gör, till exempel rakar sig i ansiktet, som en kvinna inte gör. Och då kanske det blir viktigare att tänka att man ska jobba lite mer antiseptiskt, kanske lite mer balanserande, för du har varit där och verkligen irriterat. Och så vidare, så att man kanske tänker annorlunda. Där finns det ju en helt annan kategori med liksom aftershave till exempel. Och den kanske inte riktigt finns för kvinnor, inte i ansiktet i alla fall. Och sådär. Så att, sen är det ju många kvinnor som har liksom behåring i ansiktet. Jag är en av dem. Men man rakar sig kanske inte på det sättet.
Nej, ja, nu vill inte jag generalisera så, men jag tänker att män kanske vill göra det lite enklare för sig än vi kvinnor. Så att de vill ha en produkt.
Ja.
Det kan de.
Ja, och jag tror att det har med intresse att göra. Generellt sett så är män mindre intresserade av hudvård. Och då är de inte intresserade av att ha massa olika steg där de kör någon liksom self-care ritual. Utan de vill att det ska gå ganska snabbt. Och då kanske de, om man har tur, vill rengöra ansiktet, annars bara smörja ansiktet. Mm. Och då ska man typ vara glad för det. Liksom. Medan generellt sett kvinnor kan vara mer intresserade, absolut inte alla, men kan vara mer intresserade. Och då är det de här flera olika stegen som man gör och kanske vill göra och till och med ser fram emot att göra. Så det tror jag är mycket med intresse att göra. Men absolut är produkterna för män mer liksom de här dubbelduschgrejerna liksom, att det är two in one och så vidare. För att det ska vara lite enklare.
Och se till att använda solskydds mer.
Ja, ja. För det är ju precis lika viktigt för män som för kvinnor. Ja. Det finns ju ingen skillnad alls.
Precis. Det är ett väldigt bra ord. Vi brukar ju alltid avsluta den här podden med så här fem snabba ja eller nej-frågor om allt möjligt. Men jag tänkte faktiskt, nu vill jag fokusera just på hud och hår.
Ja.
Så att då kör jag helt enkelt. Går det att reducera rynke med hjälp av hudvårdsprodukter?
Ja, du kan absolut reducera rynkor. Det beror ju på hur djupa de är. Men så här, ja, det går absolut att få upp en liksom, elasticitet i huden och ett rynkdjup. Det går.
Men det kräver en, alltså man, på lång sikt?
Ja, absolut. Det kräver lite mer jobb skulle jag säga. Och det är ingen, exakt, det är ingen quick fix.
Nej. Och ofta kan det också vara att rynkorna framkommer mer för att man är så torr väl i huden.
Ja, ja.
Så att det slätas ut och ger mer fukt.
Precis, exakt. Och det är ju det jag menade lite med elasticiteten. Ja. Att så här, när du jobbar med elasticiteten, då kommer din hud att se inte lika väckad ut, för att den kommer så att säga, dra tillbaka sig lite bättre. För det är ju som ett gummiband liksom, med elasticiteten. Mm. Och jobbar du också, som du var inne på, med fukthalten i huden, så alltså många av de krämerna som man säger är som anti-age, de jobbar ju mer mot fukt. För att då liksom fylls det ut. Men det är egentligen kanske inte något som så att säga, tar bort rynkorna, men de här skillnaderna i nivåer blir lite borttagna och då blir de inte lika, alltså då blir inte djupet lika tydligt.
Jag älskar ju de här fuktmistarna eller fuktsprayerna som det finns.
Som är fuktbindande ämnen.
Ja. För det är så enkelt att ha i handväskan och bara spraya på eller framför datorn.
Exakt, och det är väldigt positivt även om man inte har rynkor att göra det. Så att jag tycker att just, för det är ju fukten som man verkligen kan så att säga, göra någonting åt. Sen är det ju vissa rynkor som så att säga, sitter så djupt som det är väldigt svårt att göra någonting åt. Men ja, det går.
Även annars, massage kan ju vara jättebra.
Liksom, ja, absolut. Det som också kan vara mycket med hudvård eller liksom rutiner överlag, det är ju att man kanske behöver hålla, man behöver vara konsekvent. Så det är ju det man också alltid ska tänka på när man vill ha resultat i sin hudvård, oavsett vad det är. Att man behöver göra det, och då ska man liksom hitta sin nivå på vad som är rimligt att göra under en längre tid. Och inte bara göra något någon gång. Så att det är väl det som mycket har att göra med vad man kan få för resultat. Och tänka holistiskt och gärna inifrån också.
Ja. Är hyaluronsyra en syra?
Det är inte en syra i den bemärkelsen som man tänker när man kanske tänker liksom syrapeeling och den typen av produkt som du sätter på huden och så vidare. Det är det ju inte. Men det är en fuktbindande molekyl som många andra syror också. Så att det har att göra med liksom, dos. Men hyaluronsyra är liksom en fuktbindande molekyl och väldigt bra att binda fukt i huden.
Men den finns ju i kroppen.
Precis, det är ett hudeget ämne.
Även men man kan de också som man tillföra producerar det. Ja,
ja exakt. Mm. Man kan tillföra det.
Hur ofta tycker du att man bör tvätta håret?
Ja, det här är ju en fråga som... Alltså jag till exempel tvättar mitt eget hår som är ett väldigt tunt hår, men jag har väldigt mycket hår och jag har en talgproduktion som är relativt aktiv. Jag tvättar mitt hår ungefär var femte dag. Men däremellan kanske jag använder något typ av torrschampo. Det har jag gjort i morse till exempel för att få bort det allra värsta här framme. Och speciellt jag som jobbar med oljebaserad hudvård upplever ju såklart att mitt hår blir oljigare. Så det har ju mycket att göra med det också. Hur mycket man sminkar sig, tvättar sig och vad man får upp i håret. Om man har mycket hårprodukter kanske man måste tvätta håret. Jag har ju inte det. Jag har ju aldrig några hårprodukter förutom torrschampo. Så jag upplever ju inte kanske att jag behöver tvätta det så ofta. Men det där är ju väldigt... Men för hårbotten och vara skonsam mot den så är det ju bra att liksom försöka sträcka sig mot en gång i veckan. Om det är möjligt.
Mm. Ja, det tycker jag låter roligt att spara mig lite pengar också.
Det gör man också, exakt. Och miljö och vatten.
Ja. Och jag tänker de som har känslig hud som antingen rosacea eller man... Ja, men man blir liksom kanske lätt irriterad av produkter man sätter på sig i ansiktet. Finns det liksom någon typ av produkt som passa liksom känslig hud som passar de flesta som har känslig hud.
Ja, vill du ha en produktrekommendation eller bara generellt?
Ja, men lite mer generellt kanske.
Ja. Ja. Alltså jag tänker att när man har en känslig hud så det finns absolut produkter som är anpassade för det. Jag tycker man ska titta efter produkter som är oparfumerade för att det som är mest allergent, alltså det som kan trigga ens immunförsvar är ju eteriska oljor, örtextrakt eller konserveringsmedel. Så jag tycker att man ska titta efter produkter som inte har det i sig. Så välj gärna en oljebaserad produkt som, eftersom att det inte finns vatten så finns det heller inget konserveringsmedel. Och välj en produkt som inte har några eteriska oljor eller örtextrakt för det kan vara mer allergent. Och välj en produkt som är anpassad för känslig hud. Mm. Då brukar man komma ganska rätt. Och sen, jag tycker ju om glycerin, eftersom att glycerin är också, som vi pratade om, ett hudeget ämne, precis som hyaluronsyran. Och därför reagerar inte huden på det, för att det är liksom något som den känner igen. Så det är en väldigt bra fuktbindande molekyl i kombination med de här fettbaserade ingredienserna.
Ja, bra, jättebra svar. Ja, som sista fråga tänkte jag bara fråga, hur ser livet ut framöver för dig?
Framöver? Ja, vi bor ju i Nacka strand, men vi är faktiskt lite sugna på att flytta in till Söder. Vi får se om det blir så, för att underlätta livet egentligen lite mer med min sambos jobb som är här. Men jag får se, vi planerar ju att vi ska ha barn så småningom. Vi försöker väl, eller har väl tänkt att vi ska gå in i någon slags ny era och försöka ändra lite på vårt superhektiska multijobbande liv.
Så det är väl typ,
jag vet inte. Men det är väl det som ändå är tanken, och företagsmässigt så hoppas jag att vi kommer expandera. Vi fokuserar lite mer på span och lite större webbshoppar just nu, vilket går jättebra. Så jag tror att vi kommer fortsätta liksom i det spåret.
Ja. Kul. Ja. Jätteroligt, och jag önskar dig all lycka till, och vi får ju fortsätta jobba ihop här på Kurera, vilket är jättekul.
Ja, jag är faktiskt jätteglad över det samarbetet. Det känns jättekul att få liksom nå ut och ge mycket råd där och bara öka den här medvetenheten kring ingredienser och så. Det tycker jag är superroligt.
Och vi kan ju avslöja faktiskt här lite att det kommer mer så småningom med dig.
Ja, exakt.
Så långt kan vi sträcka
oss. Ja, det kan vi säga. Ja, exakt.
Vi kommer få se mer av dig.
Ja.
Jättekul. Och då vänder jag mig till er fina lyssnare. Och stort, stort tack för att ni lyssnade på den här podden. Och om ni har några frågor eller har förslag på intressanta personer som jag kan intervjua, så kan ni mejla det till podden@kurera.se. Med mig här idag har jag haft Sara Nomberg, och den som har mixat den här podden heter Micke Wedberg. Ja, det var allt för den här gången. Tack snälla för att du kom, Sara.
Tack.